Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det är ju då den berömda så kallade långfredagspodden som drar igång på det här sättet. Studio Allsvenskan lyssnar ni på. långfredag är det. Och pollensäsongen har slått till.
Ja, det har den ju verkligen. Fast det var väl för en vecka sedan, eller?
Nej, den slog till när jag säger att den slog till. Och nu har den slagit till. Det är långfredag som sagt. Och det hedrar vi ju naturligtvis genom att spela in ännu ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Varit en fin intensiv vecka som nu då rullar mot någon form av helg eller befinner sig i helg. Och det har varit mycket snack om att Allsvenskan inte har dragit igång. Mycket snack om att det är, ja men ni vet, vi längtar. Och en som tar just den längtan på allvar, det är ju vår vän Ola Fantomen Lidmark Eriksson, som på egen hand med hjälp av sina uträkningar helt enkelt har sett till att Allsvenskan redan är avgjord. Kan vi ta oss igenom hur det här till att börja med har gått till och sen så hur det har gått?
Absolut. Birro, det låter som du sitter i en liten burk. Har du verkligen kopplat i ditt headset där då?
Sitter alltid i en burk.
Nu låter det jättebra, ja.
Hade du inte headset i dig?
Headset var i, men det är som jag sa igår till alla som lyssnar och även till er, att min mobiltelefon lever på det sista kvarter. Så att
okay.
Inte betrodd med en ny. Men nu tror jag att vi ska ta oss igenom det. Men om vi kollar lite vad han har gjort då, Fantomen, hur han har gjort uträkningen och hur det har gått. För det här är ju lite spännande grejer ändå.
Ja, det var faktiskt jag som skrev till honom privat på Twitter och sa: kan du inte simulera hela Allsvenskan för nu när det inte spelas? Så gjorde han det och twittrade ut på allmän begäran. Och det blev ju Malmö FF, Hammarby och Djurgården i topp. Det är ett väldigt, väldigt tajt race mellan Hammarby och Malmö, precis som många tror. Och AIK, Norrköping, Häcken där efter. Men vi har ju Mjällby och Varberg högt.
Ja, du höjde tonläget där som då skulle indikera att det är någon förvåning när det gäller Mjällby. Och det är det ju inte alls. De ligger ju i mitten även när matematiska geniet räknat ut det och ingen är förvånad. Kan vi gå vidare?
Du likt oss, men efter Varberg. Varberg tog sist, va, Birro?
Ja, man kan ju välja att fokusera på. Fan vad kul att du hade Mjällby högt. Och då även Lidmark. Älskar man som ni då hugga direkt på att man en grej man inte hade. Det beror ju på lite grann hur man är.
På vem som inleder med Mjällby-kriget.
Men kan vi kolla vilka parametrar han har använt och vilka som inte är med och sådär? Hur funkar det liksom för mig som är en idiot på sånt här?
Nej, det kan vi inte. Vill man intressera sig ska man gå in på Twitter och ställa alla frågor direkt till Fantomen. Men det är ändå intressant. Han har ju gjort det här förra året också. Då hade han, jag tror att det var Norrköping, AIK, Malmö i topp. Och han hade i alla fall AIK rätt där. Och Malmö måste ju ändå räknas också som rätt på något sätt. Norrköping halkade ju efter ganska tidigt. Så det är ingen dålig AI.
Nej, en miljon simuleringar också. Så det finns ju någon form av statistiskt i all den mån det går säkerställdhet bakom det. Vi kan kolla, det finns ju en grafisk form, det har vi också lagt ut på våra forum, tror jag, hur det ser ut där med staplarna och sådär, så kan ni gå in och kolla på det. Vi kan också kolla lite grann, jag läste också den här nyheten som ligger med här om den här kramen som kostar en supporter 13 000 spänn. Vill någon av er ta det eller ska jag ta det? För det är någon,
nej, kör!
Det är ju då en 52-årig trebarnsfar, orienteringsledare dessutom, väljer media att berätta att han är, vilket jag tycker är roligt. Han är kallad alltså till tingsrätten, åtalad för olaga intrång. Och det han har gjort är att han har tröstat Brages fotbollsmålvakt, vilket känns som att varje gång man tröstar Brages fotbollsmålvakt så bör man ju premieras, inte kallas till tingsrätt. Det är ju den första spontana känslan. Men det var efter förlusten i Kalmar mot i kvalet i november, eller vad det var förra året, som han hade helt enkelt tagit sig ut och kramat målvakten, och för det ska han nu då betala 13 000 kronor. Det känns lite grann som en sorts spegelvariant av den där när de glada blå, jag vet inte, Elfsborg-fansen var det va? Som kramade och hoppade över skranglet för böta för det. Ja, om vi börjar med den här petitessen, har de inte andra grejer som känns viktigare än att göra den här? Vad är era tankar?
Jo, verkligen. Det är otroligt tråkigt givetvis. Orienteringsledare skriver man ju för att man inte ska få någon som helst association till att det är en huligan vi har att göra med.
Om det är det. Det är du som har.
Ja, jag och mina två bästa polare, orienterare, sen födseln. Mm. Det är inga bengalbrännare, kan säga direkt, orienterare. Nej, okay. Men det är ju olyckligt såklart att den här personen då ska behöva betala för den handlingen. Att ja, det är så tråkigt när det här händer, för det ökar bara oförståelsen av polis, rättsväsen och supportrar. Och det här är då en 52-årig trebarnsfarsa som tycker att en kram är bra i ett läge, men så kan det inte vara.
Enligt egen uppgift också, kan man värt att nämna, så var han ju egentligen inte inne på i själva plan. Han tog sig över själva stängslet och stod inne på inneplan, men han var inte ute på plan, om jag fattade rätt liksom. Men vakter...
Den ytan räknas också.
Ja, det är mycket som räknas. Men det här är ju liksom, det är som ni inne på, Filip inne på, det här kommer ju bara vara, det känns så jävla onödigt bara liksom.
Ska sägas att han var klackledare för 20 år sedan, den gode Stefan.
Ja.
Och att han tog över som klackledare i den här matchen när den ordinarie hade dragit just en bengal och blivit utkastad. Och han ville ju inte att det skulle vara tyst, så det hedrar ju honom också att han ställer sig på räcket igen efter 20 år.
Exakt. Vinnare, Stefan.
Ja, exakt.
Står och rattar orienteringsklubbar också.
Ja. Oh. Och efter 20 år, du vet, det är som en sån där maffia, du vet, I tried to pull out and then they drag me back in. Det är lite den känslan. Och så går han upp igen, du vet, för första gången på 20 år, lite halvdallad, just det, tänk fan ska jag gå. Lite vinglig ont i ryggen, du vet. Och så fan, där står någon och är ledsen, jag går in och kramar honom. Pang, 13 000 böter. Lär inte dröja 20 år till han står på någon jävla räcke nästa gång. Alltså. Jävla poliser ibland, vad trött jag blir alltså. Ja, ni fattar ju själv.
Det är väl mer rättsväsendet i det här fallet kanske. Än polisen.
Ja, det är sant. Hela vägen. Vi tar oss
till... han har ju blivit anmäld någon gång. Så att den anmälan är ju galen.
Fast det är ju också, alltså polisen måste ju anmäla om man ser ett brott, om man kan säga att det är ett brott. Så att det är ju liksom lagen det är fel på.
AIK sen då, då handlar det om Nabil Bahoui som ju har varit skadad, men det ser ut, korsbandsskada, ser ut att läka lite snabbare än vad man tror. Att den i december sa de att den skulle dröja 8 månader minst under en träning, men nu känns det som att han då är på väg tillbaks lite tidigare. Och ja, det hade ju varit fantastiskt. Det är ju de här, jag nämnde i något annat sammanhang, att det är någonstans som folk är mindre nedstämda över att det har blivit som det har blivit, så är det ju de som befinner sig på olika tillstånd av rehab, kan man väl säga. De får ju lite mer tid, både mentalt och fysiskt, att komma tillbaka. Behöver inte stressa för att det är en säsong som hägrar om 2 dagar, 3 dagar, en vecka, utan längre fram och så. Och här har vi en som då ser ut att gå bättre än vad det är, än prognosen. Och det gläds man ju över på ett personligt plan till att börja med.
Ja, men verkligen. Kom ihåg när vi träffade du och jag, Biro. När vi satt i det där lilla, ganska trånga massage-extra rummet. Ja, det var du, just det, Henke. Det där lilla massage-extra rummet. Ventilationen snurrade. Men han var ju väldigt igång då, kändes det som. Han ville verkligen spela fotboll, han ville verkligen få liksom en förändring. Han ville börja kriga till sig speltid. Det var mycket som var liksom framåt. Så hoppas verkligen att hans korsbandsskada läker på det sättet det ska och kan göra rätt rehab.
Vi vet ju inte om det är korsband, men eftersom de bara har sagt underkropp, så det är inte riktigt säkert där. Det kan vara annat i knät som spökar också. Mm. Men ska vi flytta upp AIK något hack i tabelltippningen nu?
Nej. Nej, man måste hålla sig, man måste hålla sig tips. Man kan sådär kan man ju inte hålla på, fan. Eller? Nej, vi får stå för.
Ja, får man in bra spelare från start så kanske det ändras. Klart man ska stå för det. Det här är mer hypotetiskt. Mm. Utifrån att han ska spela.
Nej, jag håller fast min. Den kommer, även om jag flyttar den så är den lika dålig. Vidare sen då.
Du har dem ju högst av oss tre, trea, så det är ändå bra.
Ja. Första gången jag hör någon säga att något tips som jag har ändå är bra, så det glädjer jag mig åt. Vi kommer ju leva på resten av den här sändningen. Vi tar oss till vidare AIK då, den Robin Tihi som vi har pratat mycket om, som ju har fått mycket speltid, och inte bara fått speltid utan framförallt gjort det jävligt bra när han har fått speltid. Även Per Karlsson pratade om honom i vår allsvenska bibel, som finns i Patreon för er som vill höra den och dem. Det handlar ju, hur gammal är han? 18 va? Han startade två matcher i cupen. Så det är ju AIK sportchef som går ut för första gången, tror jag, ett ärende som inte handlar om att han precis har blivit sportchef, utan ett mer praktiskt ärende då. Det handlar ju om TI bland annat, om att det närmas avtal för honom. Och jag tror att han fortfarande är i något U19-lag officiellt så att säga liksom. Så inför allsvenskan så ska de väl skriva upp honom typ. Är det inte så det är?
Ja, han är väl med A-laget just nu, men han har ett sånt kontrakt. Det jag tänker på här är att övriga Stockholmslag på något sätt borde vara avundsjuka. Tihi går in och petar Per Karlsson från hans ordinarie position ut på en kant. Redan där i kuppen visar han klassen. Och det är bara det Björn Westerström följer i. Det Björn Westerström sa till oss förra året om att det finns ett annat tryck på AIK, att det ska finnas stockholmare och AIK-are i startelvan. Och där är ju både Hammarby och Djurgården långt efter. Så är det bara. Och det finns andra krav på AIK som... Och se om de där kommer till Bayern och Djurgården någon gång, eller om det bara är AIK det kravet på stockholmare kommer finnas. Det är ju någonting fint tycker jag. De är bra på att lyfta upp spelare från akademin, så det är bara att lyfta på hatten.
Det här är väl ett arbete som mellan Stockholmsklubbarna tar ju täten och är bäst på väldigt mycket och många olika anledningar. Men just det här med akademier och plocka upp ungdomsspelare och sådär från egna led och så, är de... Eller jag frågar er istället, är de sämre på det eller för att de inte har behövt, och om de ens är sämre, vad är era tankar kring det?
Det är olika filosofier. AIK har nu, när Westerström pratade om det, så hörde det även ihop med ekonomin och det nya liksom DNA och förändringen i AIK. Men att det måste, för att en akademi ska vara fungerande, så måste det hela tiden sippra upp en eller två till ett A-lag, så att man ser i akademin att det funkar att slå igenom det där glastaket. Det funkar att få speltid i ett så här pass bra lag. Och så ska det fungera i egentligen alla klubbar. Vi ser något liknande i Barcelona. Annars så tenderar folk att byta klubb när de är lite yngre. Jag kan få speltid någon annanstans, så sticker man när man är 18. Det ska man givetvis göra, men för ett bevis på att akademin faktiskt funkar är att den föder A-lagsspelare, så att man inte behöver köpa in spelare på varje position. Finns det ingen anledning att ha akademin. Så att den måste föda spelare, och nu börjar den dessutom föda bättre och bättre spelare. Och där är ju både Hammarby och Djurgården en bra bit ifrån.
En som då möjligen kan bli så att säga citationstecken drabbad något av att Bahoui möjligen inte på väg tillbaka tidigare är ju det albanska nyförvärvet de hade där, Yassir Asani, som ju är inlånad fram till slutet av juni. Alla vet ju läget, och nu talas även AIK om det, och det är Jurelius som säger att det är en svår situation, vi kan inte utvärdera honom riktigt. Nu ska vi se om vi ska vara igång i tävla i mitten av maj och sen få utvärdera det efter fler matcher. Alltså att kuppen skulle komma igång i maj då helt enkelt. Vad tror ni om det? Det låter lite grann på AIK, det som kommer ut om att de offrar, låter ju helt starkt. Men att Hassani får gå i någon form, för att Bahoui också dessutom är tillbaka tidigare. Vad tror ni?
Nej, men han sitter ju på ett kontrakt som är i juni ut, och sen är det en köpoption. Så det ligger ju helt i AIKs händer om man vill ha kvar honom eller inte. Det känns som att Asani vill vara i AIK. Det är väl ingen snack om saken, men han kommer ju nu konkurrera med Baui direkt, och då tror jag faktiskt att man väljer att dumpa honom.
Vidare har vi ju då unge Tom Strandegård. Vi gillar ju unga spelare som tar lite plats och beter sig på liksom ett lite annorlunda sätt. Tom Strandegård som har sagt så här om sin plan som fotbollsspelare i AIK. Det är ett underbart citat som vi plockat fram där, Henke. Han säger så här: ta en startplats, spela som tia, vinna SM-guld, bli såld till ett mindre lag i Holland efter några framgångsrika säsonger i AIK, därifrån gå till Ajax, och efter det blir du åka av. Slutcitat.
Ja, det är väl jag som har satt ihop det där lite han säger det liksom flera olika citat på varandra, så jag krympt ihop det lite. Så att jag har förfinat Tom Strandegårds tunga. Men han är ju väldigt intressant i den här långa intervjun som finns på Expressen. Det är Anel Abdit som har gjort den. Han berättat att han har studerat framförallt Kristoffer Olsson tidigare. Han pratar om hur han mötte honom på en träning, tror jag det var. Det var helt omöjligt att få fatt i honom. Han hittade ytor hela tiden. Så att, och Tom själv har ju tillhör den här unga generationen AIK-are som vi precis pratat om. Paulus Abraham 2002, Erik Karl född 2001, Bilal Husseini som har spelat mycket redan född 2000, Robin Tidhi född 2002. Och så lägg till Tom Strandegård som gjorde mål i kuppen redan förra året mot Enskede på hemmaplan, och det var väl mest snack om honom och inte så mycket om de här andra. Sen så skadade han sig och är väl på väg tillbaka, eller om han är tillbaka, jag vet, där är lite sämre koll. Han har inte spelat så mycket, men återigen, det bevisar bara hur AIK jobbar. Är det en snubbe som jag sett, men som säkert kommer att se ännu mer av snart?
När det gäller vidare, det är också intressant att han då väljer att nämna Kristoffer Olsson. Han lyfter även fram tryggheten som finns i A-lagsverksamheten. Tycker jag är intressant att det är liksom en otroligt spetsad elitverksamhet i ett av Sveriges största lag, en av Sveriges största fotbollsklubbar. Och man kan tänka att man som 17-åring kommer dit, att det kan upplevas på ett visst sätt. Han säger att det finns en trygghet där. Det är inte så ofta man hör det, det tycker jag är intressant. Och sen så naturligtvis att man har studerat Kristoffer Olsson, gillar man ju, eftersom det är en fantastisk fotbollsspelare. Så att de gör väldigt mycket rätt, AIK, med de här unga samtidigt. Och det känns som att man har flera olika projekt på gång samtidigt, olika riktlinjer samtidigt, som gör att man får ihop den här paletten som blir AIK liksom.
Ja, verkligen. Jag tycker också att det är ett jäkla fint gäng de har nu där som radas upp här med Abraham, Karl, Husseini, Robin Tihi och Strandegård i den där klungan. Jag var inne på Patrik Klöiverts Instagram häromdagen. Ni minns Patrik Klöivert?
Ja, son spelar i Roma.
Han la upp en bild tillsammans med Clarence Seedorf och skrev att de hade varit bästa vänner i 30 år och lärde känna varandra på en Ajax-akademi när de var 10. Så la de upp en bild från den gamla Ajax-akademin. Vart ju så jävla glad bara hur de har hängt ihop, spelat samma klubbar, hur liksom ungdomsfotbollen knyter ihop spelare som genom hela sin karriär liksom blir bästa vänner, lik man kanske blir på en arbetsplats eller en skolgård eller vad det nu må vara. Det är så jävla fint att se, så att de här generationslagen och att det kommer många från i liknande ålder, att man följer upp i landslag och liknande. Det där är otroligt bra för en akademi. Mm. Att de känner den här tryggheten ihop och samåker till träningar och liknande.
Vidare AIK här tycker jag också är intressant. De är ju lediga nu över påsk, men på tisdag redan så drar de igång igen då efter helgerna och tränar. Och det har ju varit mycket från och till även klubbarna emellan, lite olika direktivinformation om huruvida det kommer spelas träningsmatcher eller inte. De flesta pratar om att de gärna vill och lite längre fram, men AIK är ju mer konkret att säga att vi ska spela träningsmatcher varje vecka under hela våren. Sen i vilken form det blir, det är väl inte helt klarlagt, men det låter ju som att då blir man ju fan lite hoppfull, för det där vill man ju se.
Äntligen!
Exakt. Ja, men det där vill man ju verkligen se liksom. En match i veckan fram till dess. Vilket också säger alla svältfödda. Man tänker om någon för 2 månader sedan har sagt att man sitter och längtar efter träningsmatcher liksom, i mitten av april. Men så är det ju.
Några jag snackade med där till Bibeln sa ju att ja, men man behöver ju en 5-6 kanske till och med 8 matcher för att komma igång efter dubbla försäsonger och känna att man är redo för tävlingsspel. Så att, det låter inte orimligt. Mm.
Lite kort om vår Patreon också. Vi har ju en sådan där vi bygger laget starkt, där man kan gå in och vara med. Och vi vet ju, det är några som sagt att, som hört av sig till oss. Det är ganska många som vill ha reklamfria poddar, och det har man ju respekt för. Och därför så har vi ju då nu roddat så att vi kan erbjuda den möjligheten helt enkelt. Vi har ju 3 delar i vår Patreon som man kan välja att gå med i. Det är vattenbärare och det är mittfältsmotor, va? Och sen är det stjärnan i laget i de 3 kategorierna. Och redan som vattenbärare då i vårt lag så kommer du få poddarna, alla poddar, helt reklamfria. På denna första nivå har vi också nu precis igår i dagarna lagt in en egen liga för alla fantasyälskare. Här tävlar ni förutom äran, som är fan i det här sammanhanget i äran värt en hel del. Alltså. Men man vinner också fina priser om man vinner det där. Det kommer också vara ett sånt där skönt klassiskt prisbord. Gympahallen när man gick i skolan, den som vinner först får gå fram och välja. Såna här grejer som folk hade med sig och la upp, och så stod man och tittade på sin trasiga, du vet, jävla radiostyrda bil och tänkte, fan vad inte Per ta den. Men den tog ju Per.
Biro, nu har jag inte frågat dig, men jag har lovat att det ska ligga några böcker där.
Ja, ja, men jag har ju, jag kan sälja ut mina böcker, låt säga. Det är klart, är det
någon... Ska också säga att jag la upp mitt lag direkt igår. Finns på Instagram också, om man är sugen på att få se en liten hint av det innan man blir Patreon vattenbärare. Tog ut Kacaniklic och han var ju glad. Han skrev ju till oss, började följa oss och skrev till oss, vilket jävla lag. Mm. Så nu försöker jag jobba honom och bli att han ska komma in i podden också.
Jag tror att det är... Ja, förlåt.
Nej, han är ju tokgjuten i min kommande också. Jag började fnula igår när jag såg Henkes. Har plockat ut 4 spelare hittills, och de är ju från Hammarby. Sen fick man inte ta fler. Ska jag säga vad jag en gång
är
tog?
Är det inte 3 man får då?
Ja, men jag tror man kunde ha någon på bänk också.
Jag tror att det är bara 3 i truppen.
Klassiskt prisbord. Jag vann en gång en tävling just på skolan, som du säger, Biro. Mm. Så gick jag fram, 1:a. Supernervös såklart. Alla stod ju runt omkring. Valde ett stort jävla gurkschampo, fast jag hade chansen att ta ett tennisrack. Det var otroligt, det var som blackout-läge.
Hur gammal var du?
Ja, men jag var ju 11 kanske. Alltså så här, 2 liter, alltså en så stor jävla gurkschampo. Kom hem till morsan.
Luktade du på det innan eller?
Nej. Där gick jag bort mig. Så när jag klippte mig på Bali en gång, då mindes jag tillbaka, för då hade hon exakt en sån här stor jävla tub gurkschampo när hon skulle tvätta mitt hår. Väcker trauman. Ja. Trauman i gympasalen.
Jag borde hoppas och tro att du lärde en del av den här händelsen.
Ja, jag plockar inte fler i schampon. Det gör jag ju inte.
När man blir vattenbärare så får du också en privat, det får du på alla nivåer, du får en privat RSS-feed som du enkelt bara sen kan kopiera in i din poddspelare, så att du kan lyssna på poddarna som vanligt i din poddspelare. Det är det som är så bra med Patreon också. Men vi vill ju helst av allt att alla ska bli minst mittfältsmotorer, för det är ju faktiskt här du får Bibeln som vi har jobbat med dygnet runt de senaste veckorna. Det är några som blivit patrons på första nivån, vattenbärare, i tron om att få Bibeln där. Men det är här på mittfältsmotorn som du får den, plus fler andra poddintervjuer. Vi har ju Emil Salomonsson bland annat där, Felix Beimo som du har snackat med, Filip. Vi har exklusiva krönikor, signerat Birro och videos. Och på tal om Bibeln så har vi ju faktiskt idag släppt Daniel Andersson och Berang Safari lös i Malmö-Bibeln. Och det ska bli spännande, jag har inte ens hört Daniel Andersson, så det är det första jag ska in och göra. Det är vår första intervju med honom, Biro. Hur kändes det att snacka med honom?
Lite spänt faktiskt. Det är liksom, det är som du säger, man kommer inte ofta så nära dem. Ingen av oss har väl träffat honom eller pratat med honom innan. Det var lite...
Kan du inte berätta förutsättningarna, hur det gick till när du skulle ringa och sådär?
Vi har ju bra kontakt med vår vän Peter, vad heter han? Han har bytt efternamn nu, den gode Peter nere i Malmö.
Solmer.
Ja, som är presskillen nere i Malmö FF. Vi har ju en bra relation med honom av väldigt enkla anledningar, att han är otroligt sympatisk och trevlig, och att han har, jag älskar Joakim Tåström, som gör att vi genast då hade kontakt. Och då kontaktade vi honom och så frågade vi om vi måste ju få träffa och prata med Daniel Andersson någon gång. Och det har vi frågat innan och fått nej, och nu fick vi ja. Och då var det ju att klockan 10 prick den dagen ringer du, och då ringde man. Och det roliga var att jag ringde och han svarade, det hann inte gå en halv signal, prick 10 så svarade han Daniel Andersson.
Och sen, han var redo.
Han var väldigt, väldigt redo.
Och sen körde. Han har väldigt mycket Malmö FF för det.
Ja, han har ju luren cementerad i handen hela tiden.
Ja. Och men lyssna på den, den finns på Bibeln. Han pratar bland annat om såklart att Malmö FF har bara en enda målsättning inför säsongen, och att de också då tittar utomlands för att se hur andra klubbar har gjort och gör under de förhållanden som vi lever i med corona nu. Aldrig hört någon annan klubb säga att de tittar utomlands. Det är Malmö FF på något sätt. Så att, men vi, som du är inne på när det gäller Bibeln, bara stryka under det. Det är ett otroligt roligt och stort jobb vi har gjort där, så att den är det fan med värt, bara det att gå in och bli mittfältsmotor för att få ta del av alla de här 16 avsnitten som kommer ligga där med två intervjuer i varje, kröniker, analyser av varje lagdels, tips och de här grejerna som finns där, så att det rekommenderas.
Berätta om påskägget.
Vad sa du?
Förutom Malmö så hade vi ju AIK igår där du ser med Björn Westerum och Per Karlsson. Ja. Men även till helgen nu, så i påskägget så släpper vi förutom Malmö Falkenberg, Elfsborg, Norrköping, och på tisdag så kommer Hammarby där vi ser med Jesper Jansson och Darijan Bojanic.
Så är det.
Så var det någon helsingborgare som skrev, ni sparar till det bästa och det finaste till sist. Och då sa jag, det är självklart.
Ja.
Helsingborg och Varberg kommer där. När Varberg svarar.
Ja.
Men svara.
Så är det. Och sen finns det förutom de här två även då stjärnan i laget som är liksom top of the line, är viktigast i vårt lag, och då får man ju allt och lite till. Och man blir närmast upphånglad dagligen där på alla sätt och vis. Så den är fin på många sätt. Mer info och gå in och bli en del av oss, då gör man det på patreon.com/studioallsvenskan. patreon.com/studioallsvenskan. Gå in och kolla där, och bara så att ni får en blick över vad det är som finns, så vill ni också vara med, tror jag. Tackar alla de som redan är det, och hoppas att ni känner att fan, det är ju fint på många sätt. Vi har också utsett en vinnare. Vi hade en tävling förra veckan när det handlade om böcker som jag hade skrivit, tror jag man fick välja. Det är ju Robin som vinner med den där fina motiveringen. Han blev ju han formulerade sig på det sättet att han blev nykter och från missbruk helt enkelt, och så hade han väl läst om att jag också blev nykter för ett antal år sedan. Och hade mig som en slags förebild, tror jag till och med. Att han tänkte att fan, kan den jäveln så kan väl jag. Typ så. Och sen, ja, han skrev ett otroligt fint text om det. Så då är det inte så mycket annat än att bara tacka för det och ge det vald bok. Han fick välja mellan boken av Magnusson och Calcio Amore som skickas till den gode Robin. Så stort tack för det. Nästa vecka kommer det bli nya tävlingar, och då är det för mittfältsmotorerna och stjärnorna i laget. Och den här gången handlar det om merchandise, eller merch va. In på Patreon, motivera varför du vill ha Studio Allsvenskan. Det gillar man ju, t-shirt eller mugg. Vi har kvar, det är någon av dem som är kvar va?
Ja, men det är några få stycken. Så det här är ju liksom Studio Allsvenskans klenoder.
Ja. Så gå in och kolla på det också där. Vi tar oss från vår fantastiska Patreon-grupp och arbetar oss vidare då till det vi var inne på lite grann, nämligen Malmö FF. Och nu ryktas det om att Besiktas återuppta jakten på Bachirou. Vad tror ni om det? Det var ju Galatasaray tidigare, och nu är det Besiktas.
Ja, han har ju gjort avtryck i Europa League flera gånger, inte bara med Malmö utan även med Östersund. Då lyckades i Malmö knyta till 29-åriga Fouad Bachirou, men nu så vill Besiktas ha honom, och jag antar att det är efter att de möts också. Och man säger att man vill ersätta honom med Atiba Hutchinson. Gamla fina Atiba Hutchinson. Filip, kommer du ihåg honom?
Ja, 100%. Alltså det var allt jag ville ta upp med den här nyheten. Vi vet att Fouad Bachirou har lockats och jag har haft massa intressen kring sig förut, och det är för att han är en otroligt bra mittfältare med hög allsvensk klass, och att han gör extremt fina insatser som du säger i Europa gör ju att han ryktas bort jämt och ständigt. Det har varit MLS-klubbar dessutom, men Atiba Hutchinson, Då mådde man när man satt och lirade, satt och kollade.
Han kom ju alltså 2002 från Kanada och Toronto Lynx landade i Öster. Öster ändå. 2003. Gjorde 24 matcher för Öster och 6 mål. Innan han värvades till Helsingborg där han var fantastiskt bra också. 2004-2005 spelade han och så pass bra att Köpenhamn värvade honom. Många fina år i Köpenhamn innan han gick vidare till PSV och nu där han spelar som 37-åring i Besiktas. Det är fint ändå att han fortfarande lirar, det visste jag knappt alltså.
Vi tar en på spåret fråga på Växjö och Öster och frågar ju er då, vad hette den hon har döpts om nu? Vad hette den gamla arenan Öster spelar på?
Värensvallen.
Tackar, tackar.
Går vi vidare?
Till vidare Malmö då, som ju då sänker lönerna också. En del av korttidspermitteringarna, precis som alla andra gör. Malmö, Daniel Andersson säger till hemsidan, för han gör ju inte så många intervjuer.
Det är inte en del av
korttidspermitteringarna. Den är inte en del av korttidspermitteringarna, helt riktigt. Det är två olika delar. Han säger att det visar på en samhörighet och laganda utanför plan som är betydelsefull för Malmö FF, säger han till hemsidan. Och nej, men Malmö är, och det nämner ju Daniel Andersson i vår intervju i Bibeln också, är ju den klubb som har starkast ekonomi. Alla vet om det, de har mycket pengar på banken, men de påverkar, det är ju två delar i det. De har mest pengar där, men de har ju också väldigt mycket, mest kostnader när det gäller personal till exempel, så att de drabbas ju både hårdast och har mest. Vilket ur ett solidariskt perspektiv möjligen, utan att man blir allt för sådär, kan kännas som en logisk grej. Men så ser det ut. Men även de faktiskt då behöver göra de här grejerna, vilket också kan vara värt att notera apropå en diskussion vi hade för några veckor sedan. Vi lämnar Malmö och tar oss till IFK Göteborg. IFK Göteborg som jagat mittbackar och verkar ju vara sämst i världen på att jaga mittbackar. Först jagar man Milosevic, vilket kändes som en fyllig grej mer eller mindre. Det var det ju inte såklart, men det var ju en värdelös grej. Det blev ju inte av och det kunde man ju räkna ut. Nu är det ytterligare en som då möjligen rinner ut av andra anledningar då, antagligen coronakrisen. Varför är det så svårt för Blåvitt att få en mittback rakt ut?
Ja, det är märkligt faktiskt. Men det är en viss kravprofil de vill hitta. Och då nöjer de sig inte, utan de letar väldigt, väldigt länge. Jag tycker också, det är väl inte första gången en affär spricker. Jag vet inte om man behöver gå ut och snacka om det, men nu har vi fått frågan om det för att lugna Blåvitt-supporterna och säga att ja, vi är i jakten efter en mittback, men det har väl alla redan förstått. Det är inte den första affären som går i krasch, men det kanske är av corona man vill hänvisa. Det är rådande situation och en ovan situation, och då blir det väl så att spelarmarknaden kommer att förändras, och det är väl det man vill säga också.
Ja, men det man kan säga här också är att det var en utländsk mittback man jagade enligt Disco då. Och sen när corona kom så blev det ingenting. Alltså betyder det att det inte var den här Västeråslagkaptenen Sean Sabetkar som det ryktades om tidigare, som också mötte Blåvitt och gjorde den där lilla tavlan i den matchen. Jag kommer inte ihåg, eller jag kommer ihåg den, ja, när han sprang in bakom.
Så är det med Blåvitt, får vi se om de hittar någon mittback där. Jag tycker det är lite som ni är inne på, det är lite märkligt att gå ut och prata om affärer som inte blir av. Det är liksom att diskvalificera sig själva på något sätt lite, att vi lyckas inte. Det är konstigt att gå ut och prata om det. Det är ju både transparent.
Ja, men det är ju som du säger där med fansen, att man så här, vi hade något på gång, sen kom corona. Det är väl lite för att stilla den.
Ja. Astrid Selimani sen och Varberg.
Men det, inte fan var det corona i december, januari, februari.
Nej. Det är riktigt.
Men Varberg sen, Selimani, som ju då också får dra av sin lön, men konstaterar till SVT Sport att det är ju ingenting. 7,5% av din lön, ingenting. Och konstaterar helt krasst och logiskt och vad ska vi säga, klädsamt smart, att i slutändan, säger han, måste klubbarna finnas kvar, annars har vi inga jobb att gå till. Och det har han ju rätt i.
Ja, men man älskar ju när man får läsa om skyttekungar från Superettan. Nu var det ju Björndal som vann, men han var precis bakom, så det var Varbergs skyttekung. Att det är en vettig människa också. För det var ju, vi hörde ju från Hjälby att det var några där som blev lite sura och som skulle dra åt skogen enligt sportchefen, va?
Ja, det är lite
Men det här var vettig spelare, bra spelare, vettig människa. Ja. Det gillar vi ändå. Värt att lyfta.
Han säger så här bland annat att 7,5% av din lön, det är ju ingenting. Det är ett par skor mindre i månaden. Det är inte så svårt att hålla sig från och köpa dyra grejer. Jag pratade med Keba Sisi i Sirius också, som också pratade lite grann om det med uppoffringar och sådär. Han sa det, ja, men man hör en del unga, han är ju lite äldre, men yngre, som tycker att det är så tråkigt att vara hemma. Och han har ju sina, han har ju två bröder i, kvar i Gambia tror jag det han kommer ifrån, och försökt sätta olika saker på, sätta saker i perspektiv där liksom, att vad fan, du sitter hemma med dina 100 joysticks och spelkontroller och allt vad fan det heter, du vet, du kan spela hela och tycker det är tråkigt att vara hemma medan människor dör, för att sätta det i perspektiv då. Och det är bra, ibland kan man behöva bli påminna om det, och det är bra när spelarna själva påminner sig själva om det, som Selman gör.
Kan jag säga att 3 miljarder människor har inte rent vatten.
Nej, jag har tråkigt hemma. Jag kan bara spela
FIFA. Ska vi säga att då ska de inte vara fotbollsspelare, för det är jävla mycket tid fotbollsspelare spenderar i sina hem med återhämtning. Ja. Är man trött på det som ungspelare idag, då blir det svårt att flytta utomlands som 19-åring och sitta där själv i lägenheten.
Men man älskar spelare som tar ett något större solidariskt medmänskligt ansvar än det som sker på fotbollsplan. Så all heder till både Sisi och Selimani i det här fallet då. Mycket bra. Hammarby sen, som vi då också har lite färskt i minnet, som vi då har gjort en bibelavsnitt om det. Jag pratade kort med Jesper och Filip ringde ut till Bojanic. Nu handlar det om Tankovic och Junior Martinsson och Guali som sitter på utgående avtal. Och sportchef Jesper Jansson säger till Fotbollskanalen, alldeles för stor osäkerhet i samhället. Ska inte berätta allting han säger i våran bibelintervju där, men han är inne på samma, att de låter medvetet saker och ting ta paus under tiden som är just nu. Ja, det är svårt att snacka om något som står still, men vad tänker ni?
Jag tänker att det känns ganska rimligt ändå. Sen att jag tror att Jesper Jansson vill ha kvar Junior i och med att de redan i november började inleda den diskussionen. Så det tror jag ju verkligen. Sen är ju Tankovic är en lite svårare puck att ta för honom. Vad händer där? Och skulle spelarmarknaden vara otroligt på is, ja då blir den ju kanske kvar då.
Det jag tänker också är ju att i och med korttidspermitteringar så finns det ju en hel del regler kring det här. Man måste ju till exempel göra vissa saker, som att ta bort konsulttimmar och liknande, för att ens få till den här korttidspermitteringen. Det finns ju regler kring det. Vi såg till exempel att Östersund värvade någon spelare här mitt under en korttidspermittering. Det går ju liksom helt emot det man vill göra. Jag har sett att det har varit lite diskussioner kring det, att så här, och det kommer ju vara stora, stora granskningar från staten. Så att det är inte säkert att alla får ens det här stödet som man kanske har räknat med. Så att förlänga med en Tankovic, om man skulle göra det nu, jag tror inte det går under en korttidspermittering. Då måste man liksom ut ur det där först. Du kan inte dra på dig utgifter under samma period. Det känns otroligt fel.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vidare också när det gäller Hammarby, då har du ju den här Aikin Kumni Amu som vi har pratat mycket om, som det har varit lite osäkerhet kring, att han var i Sverige och sen åkte han tillbaks till Nigeria, är det va?
Jajamän.
För er som inte har koll på alla spelare som fladdrar förbi Silly, kanske kommer ihåg då, om ni ska söka upp det på den inre mentala tavlan, att vår vän Zlatan, vår vän Ibrahimovic skickade en videohälsning om och sa att du kom till Hammarby, it's a good club to come to, ungefär något sånt där. Väldigt dålig imitation, men något liknande. Och då kanske ni vet vem det handlar om. Och nu verkar det som att det var ju lite snack om att de åkte ner och gjorde de det, och skulle för Jesper prata lite grann om det, Jansson. Men det verkar som att de har vunnit det nu enligt AlNigeriaSoccer.com, att det blir Hammarby Famo.
Ja, han säger också själv nu i en intervju till samma sajt att han har skrivit på ett pre-kontrakt med dem. Och det är det här som är lite samma som med Odilon, där spelaren tror att han har skrivit på med Hammarby, med klubben. Medan Jesper säger att de har ett intentionsavtal med klubben och akademin snarare. Det är fortsatt rörigt i de här dealarna, tycker jag.
Ja, det är ju...
Eller vad säger du, Filip?
Gråzon.
Verkligen. Det är en gråzon. Det är snarare ett område man har väldigt, väldigt dålig koll på. Det enda man vet är att man inte kan värva en spelare som är under 18 från ett icke-EU-land enligt FIFAs regler. Men att det då finns olika andra typer av kontrakt man kan skriva mellan akademier och sådär. Men att Amo blir Hammarby-spelare den 7 juni när han fyller 18, det känns inte alls orimligt. Tar han över Odilons gamla lägenhet kanske?
Jag tror att Aziz borde, va? Det är väl det man får se i slutet i den dokumentären, att han får den lägenheten. Aziz och Tara Mohamed.
Ja, det är han... vad heter han?
Junior.
Ja, Bayan, exakt. Eller, vad heter han? Ja. Han är det.
Det som jag ska säga så här också, att Ibrahimovic har ju inte bara skickat ett videomeddelande, utan senast han var i Sverige, Akinamo, där så fick han ju träffa Zlatan. Och då sa han så här. Han sa att jag kommer spela för första laget.
Ja.
Du vet, det är som när man var liten också, man hamnade i första laget.
Ja, verkligen. Men det kommer han också, i och med att han är en supertalang som många tror otroligt mycket på. Du kan ju läsa listan vilka tidigare som har scoutat honom, även om de har scoutat, de kanske inte har gjort intresse just. Men det är ju topplag. Milan, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City och Bayern München skulle ha varit intresserade av honom. Så att...
Ja. Å andra sidan kan man säga att det är inte helt vanligt att en delägare går in och säger, går ner i omklädningsrummet eller vart det nu var, pratar med en spelare och säger att du kommer spela i första laget.
Nej, men det är ju garanterat.
Ja, okej. Okay.
Det är ju inte helt vanligt heller att en delägare går ner på planen och tränar med laget.
Nej.
Exakt. Eller? Men det verkar man kunna göra ändå.
Ja, han håller igång här nu.
Det var någon form av frivillig träning. Det surrade ju också med Bojanic, hörde jag där med. Hur kändes det att missa träningen med Zlatan? Han var ju inte jätteimponerad.
Nej, det sket han nu. Han var bättre att vara hemma med familjen.
Men det finns inget snack där heller med Zlatan om en övergång. Och i Italien så säger ju Gazzetta dello Sport att Zlatan vill avsluta sin karriär i Milan, vad det verkar. Han vill inte liksom lägga av på något annat ställe än i Milan, verkar det som. Vad är dina 5 cent, du som har koll på Italien, Byrå?
Ja, det är några grejer jag tänkt på när jag såg det här. Dels är det ju då, alla vet ju hur läget har varit och är i Italien när det gäller corona och hur allting har frusit och vilken total kris samhället befinner sig i. Och det gäller även media och även Gazzetta dello Sport, som inte har så överdrivet mycket att skriva om när det inte händer så mycket just nu. Så att därför bör man ta det lite grann. Så allting de skriver är numera lite sådär halllösa boliner kring det mesta liksom. Sen den andra grejen är ju att de ser ju inte en eventuell återkomst till Sverige och spela i Hammarby som någonting annat än att då har han gjort sitt i Milan. Så att han skulle kunna spela för Hammarby när han har avslutat i Milan påverkar inte uppfattningen att han har avslutat sin karriär i Milan, om ni fattar vad jag menar. Hammarby är liksom på en annan planet liksom.
Det är klart. Det går i pension nu att spela i Hammarby, ja, enligt Milan.
Exakt så. Precis. Det är efter karriären liksom. Det skiter ju de i. De vet ju knappt vad det är för något. Så är det ju.
Det ordförande säger i alla fall att det inte är något snack om någon övergång än så länge, än fast vi och Axén och många andra har spekulerat kring det.
Ja. Nej, men det är ju många som de säger ju där hela tiden, men det var ju väl inte så många som trodde att han skulle bli delägare. Det var inte många som trodde att han skulle åka och stå bredvid på Årsta. Det var inte så många som trodde att han skulle gå ner och träna. Det var inte så många som trodde att han skulle... Den jävla massa grejer de inte trodde som han har gjort på kort tid.
Så att... Vi kan väl säga så här, vill Zlatan spela så kommer han få spela. Det är inte så mycket mer än så.
Fråga Gustav Ludvigsson tar.
Men jag frågar Filip, är också enkel såklart, när det gäller det här med Zlatan i Hammarby. Alltså jag som är utifrån redan, och jag älskar ju liksom Zlatan, jag tycker, för allt han har gjort och är och gör, och han är ju liksom, ja, men den han är, och Hammarby är ju liksom det de är. Kommer det finnas ett datum där man blir trött på det här? Alltså att Hammarby kommer handla mer om Zlatan än om någonting annat? Det är ett jävla tjafs om Zlatan. Eller?
Det har det varit sen han gick till Ajax, va? Och han gjorde det här dribblingsmålet sen.
Men
dess,
nu är han ju
så
där.
Är det Zlatan.
Men jag menar ju Hammarby.
Ja, jag skrev till Henke igår och skickade den här bilden när han står där i Hammarbys träningsstress. Så att jag har väldigt, väldigt svårt att ta in den bilden ens. När jag skulle åka på resa med min mormor, fick en födelsedagspresent, valde att åka till Amsterdam som 13-åring bara för att titta på Zlatan. Och kom ut på en träning och fick då träffa honom. Stod jag där som ensam svensk bland många andra. Hade ett drömlag då, Ajax för övrigt. Så hittade jag min gamla autografbok där Zlatan hade då 2003, måste det bli, våren 2004 skrivit sin autograf. Och sen dess har jag ju högaktat honom. Men jag har ju väldigt svårt samtidigt att se honom i Hammarby.
Är det någonting som kan landa på gympasalsbordet?
Min gamla autograf från Zlatan 04.
Ja, eller autografboken, om du vill rycka ut Zlatan.
Jag kan säga att autografboken innehåller spelare som Wesley Snyder, ung då. Var ju kanon. De Jong.
Jag hör ju redan nu att du inte vill lägga den här på.
Den här släpps inte. Bogdan Lobont stod ju i målet där, Biro. Tillhör du i Roma sen?
Ja, det gjorde han. Han stod den här matchen.
Men vi alla gör ju uppoffringar. Jag har ju ett par Nike-skor som jag kastar in där. Riktigt heta.
Ja, men jag har ju otroligt mycket gamla fotbollströjor hemma som jag kan avvara någon. Kan avvara en bild på mig och Ronald Koeman som var tränare för Ajax under den tiden.
Nej, för fan, den ska ju inte bort.
Nej, men vad fan, kan ju printa ut den ny. Den ligger väl på datan någonstans.
Men vidare i Hammarbybyrå. Vi har ju Amir Al-Amari i J-Södra som Djurgården har jagat tidigare. Men nu berättar ju Fotboll Direkt här att Hammarby är ute efter 23-åringen också. Han säger att det är smickrande och jag har hört att det finns intresse, men inte så mer än så. J-Södra blir lite dränerade på spelare här, känns som. Deras unga stjärnor Yallow drog ju till Göteborg, va? Och nu så ska den här irakiske U23-landslagsmannen med bakgrund i både Huskvarna och Brömby kanske då till Stockholm. Box-to-box spelare, det gillar man ju ändå.
Hur många mittfältare ska klubbarna ha?
Jag vet inte, det blir en tajt säsong. Men det som jag gillar ändå med det klubben har gjort de senaste åren, det är ju att värva i tid. Och sen så när kontrakt går ut så blir det liksom en bra överväxling. Det blir liksom inte det här steget blir så stort när man har varit där kanske ett halvår i en klubb eller liknande. Men jag älskar ju box-to-box-spelare. Vilken är er favorit som bara löpte straffområde? Vi har ju, i Djurgården har vi ju Ulvestad som jag gillar otroligt mycket.
Jag hugger direkt den. Jag var ju på den allsvensk koppling, något långsökt sådan, men ändå. Jag var ju på Borås Arena 2010 var det väl, och såg Napoli möta Elfsborg, och när Cavani stod på någon form av italiensk topp där. Den jävla box-to-box-spelaren. Det tror man inte om honom, att han var en anfallare, men jäklar vilka jävla defensiva löpningar han tog. Han var liksom först med bak, först fram, jämnt i varenda jävla anfall. Aldrig sett en människa springa så mycket som den gubben.
Det var han som släckte ljuset på Råsunda, va?
Han har släckt många. Han släckt, både släckt och tänt ljus den jäveln.
Karl-Oskar Fjärtoft var nice.
Bra namn. Nej, men i alla fall i Superettan, 7 mål och 3 ass. Startade samtliga 30 matcher förra året. Så det är ju en klubbarna gillar ju att leta i Superettan. Landar väl kanske Örebro då till slut.
Ja, det behöver man inte anta en föraktfull ton på, eller?
Verkligen inte. Nej.
Men som sagt, med Hammarby är det ju, de pausar ju alltid under tiden som är, men det gäller, så att det lär inte hända någonting där på ett tag, tror jag. Men vi håller koll på det, liksom vi håller koll på allt. Och apropå hålla koll på, tar vi oss till Mjällby.
Herregud, nu kan jag säga att ni har grävt långt ner i silly season-kistan här. Ja. Men ingenting undgår herr Eriksson.
Det är riktigt. Det är du som satt ihop det eminenta körschemat idag. Det är två nyheter har du grävt fram dessutom. Vi börjar med det lätt serietidningsliknande namnet Johan Rapp, som ju då har spelat med Malmö FFs A-lag. Och,
tror du att han är snabb?
Ja, den Göteborgskopplingen är rolig.
Jag kan säga att han är väl ytter i Åshöjdens BK. Då heter man sådana namn.
Ja, exakt. Men nu är han 19, bara spelat i Malmö. Spelat i U-landslag, ungdom alltså. Möjligen då tränar med Mjällby, så får vi se om det blir en affär. Och sen har vi den här är lite rolig faktiskt, med Yasin Kayat som är ny i Mjällby och talar gott om tränaren. Han säger bland annat att Marcus Lantz har jättemycket energi och är duktig. Och sen säger han i andra så halvslentriana till en dansk tidning Bold. Och sen säger han också så här: han har en plan för hur vi ska spela. Det är roligt. Det är som att berömma, det är som att gå fram till en kock och säga: fan, du har lagat mat idag alltså.
Det är så jävla sjukt. Alltså jag älskar den här vinkeln. Klart han lovordar Marcus Lantz. Det hade inte på ett danskt sätt annars varit befriande om han bara hade gått ut och totalsågat Lantz och bara sagt att han är värdelös. Han har ingen plan, han har ingen energi, han är helt usel. Spela mig så löser jag dig.
Jävla bra. Han har
Man gillar också att han har sagt att han är överraskande.
Exakt.
Det är kul. Lansen hoppar fram från sina hörn och överraskar med lite små presenter till höger och vänster. Det är nice.
Det kan ju också vara en dålig rewrite. Jag vet
jag
inte
tror
vilken
att det är en,
jag hittade den här.
Det är en pissig översättning.
Det är en dålig rewrite där någon har gått in på Google Translate och bara: oh, han är överraskande. Nej, det är han inte.
Nej, den är underbar den alltså. Vi tackar ändå för den djupdykningen i sillylådan och sen så arbetar vi oss upp genom bollhavet och får lite luft och då ser vi att Djurgården och Sotte, som du pratade så mycket om, men han säger själv nu i en ny intervju att det blev egentligen alldeles speciellt konkret med Djurgården. Och det där är också intressant, vad är konkret, vad är inte och så. Men kan ni reda ut turerna, hur nära var det, hur bra hade det varit, vem gör rätt och lite sådär?
Det fanns linje att krita ner sitt namn på.
Nej, men alltså, kan vi börja med också att Djurgården har ett bra samarbete med Köpenhamn över tid och man pratade väl med varandra, det är väl det som har kommit ut, men att man låg för långt ifrån varandra pengamässigt. Det snackats om 5 miljoner, det har snackats om 2,5 miljon, ändå mycket pengar för klubbarna, och där så kom man aldrig riktigt i mål. Tack vare, på grund av, väl själv, coronakrisen. Och det som är mest intressant här är att han får en fråga om han har varit i kontakt med Bosse. Då säger han nej, absolut inte. Och det är ju helt rimligt, för att Bosse får ju inte kontakta spelare som är under kontrakt, utan att klubbarna måste komma överens först och sen så snackar de. Märklig fråga då.
En grej som är intressant tycker jag det han säger till Fotboll Direkt är om att det inte blir match, ingen publik förrän i september, säger han här. Har de då?
Ja, det är ju beslut i Danmark.
Ah, okay.
Har de tagit. Så att det är, ligan kanske kommer igång innan, men det är beslut på att det inte kommer vara något spel i Danmark med publik förrän i september tidigast. Sen så vet vi inte ens om det blir det där. Men de kör ju höst-vår också. Ska säga
exakt, de har alla förutsättningar på det sättet. Vi har ju snackat mycket om vår vän Erik Berg. Vi har ju pratat med Bosse Andersson som har sagt att han var väldigt optimistisk om att han skulle börja spela. Gott hopp. Vi gjorde väl även intervju med Emil Kujovic som sa precis samma sak, oberoende av varann. Sen har vi på andra sidan haft Disco på Expressen som sällan har fel, men som var lite omärkligt tydlig med att han trodde att det inte skulle bli något mer spel. Nu verkar det ändå som att han faktiskt är på väg tillbaks liksom.
Ja, enligt Disco, han har ju förtydligat lite där i sin podd, så handlar det om att Erik Bergs knä svullnar upp hela tiden vid träning, och det där kan man ju relatera till själv. Det tar ett tag innan knän liksom vänjer sig på något sätt, och det kan svullna upp, och det gjorde det även när Erik Berg kom till Djurgården första sommaren där, så att det är väl inte så konstigt. Nu är det väl Thomas Lagerlöf som uttalar sig till Fotboll Stockholm.
Ja, men så är det ju, och att han tror att det kan bli att vi får se Erik Berg spela, och kanske till och med till premiären då. Det är ju lite lättare nu att säga premiären eftersom ingen vet när fan premiären blir, men
tror han vill räkna med juni då.
Ja, det där är ju en central nyckelhändelse och spelare i alla jävla hänseenden för Djurgården, särskilt efter Danielsson och sådär, att han kan komma tillbaks, alltså, eller inte oavsett, men fan, kan han bara spela några matcher så är man ju glad liksom, bara få se honom spela igen, så att inte den här skiten avslutar karriären åt honom.
Ja, det är ju så där med knän. Man vet inte riktigt var, och man kan göra vissa saker. Du kan få sprutor och liknande som gör att svullnaden går bort. Men det är ju inte kanske ett värdigt liv till slut om det ska fortsätta vara så här.
Nej. Och Djurgården kör ju samma taktik som alla andra. Undviker gemensamma måltider, stora samlingar. Byter om där några byter om hemma, kommer, tränar, fyller på vattenflaskor hemma och åker tillbaka. Så de kör ju samma nu. De har börjat lägga sig lite så att nästan alla klubbar gör på samma sätt såklart. Vidare i Djurgården så handlar det om pengar. Hemliga bonusar i Djurgårdens nya miljonavtal. Nu är de inte så jävla hemliga längre som de är avslöjade.
Jag älskar att du avslöjar dem. Du säger att det är Fotboll Direkt som har grävt fram det här.
Mm. Vad handlar det om och hur mycket pengar är det vi snackar om? Och vad betyder det? Var kommer pengarna ifrån och när får man dem?
Nej, men det är med Prioritet Finans som man har skrivit ett nytt avtal med. Man har ju haft dem i klubben sen 2014, och det vi pratat mycket om 2014 och framåt, hur Djurgårdens ekonomi såg ut, men man har byggt den fint genom spelarförsäljningar, men också via Prioritet då, som sponsrat klubben. Enligt uppgiftet Sportbladet så ska det här nya avtalet, som trädde i kraft först nästa år 2021 och över 2022, vara värt omkring 10 miljoner. Och det ska finnas bonusar som kan bli värda plus 30% utöver de 10 då. Och det man kan säga och jämföra med, det är ju de här Pulse 8 i Östersund. Kommer du ihåg dem som skulle gå in där och langa in, vad var det, 15 miljoner över ett år? Det här var avtalet, är alltså värt 5 miljoner ett år.
Du menade det här garaget i Sypen?
Ja, precis. Mm. Nej, men det säger ju en hel del om man sätter det i perspektiv. Det här är ett bra avtal. Det här är mycket pengar. 5 miljoner sponsring ett år, 10 över två år. Så att det är väl inte så konstigt att vi inte längre pratar om Pulse 8.
Jag sa innan att de flesta klubbar gör på ungefär samma sätt när det gäller de mer praktiska grejerna kring krona. Så är det ju, sen är det inte alla som är exakt samma. Djurgården har till exempel som ensam Stockholmsklubb inte behövt genomföra de här permitteringarna. Och avtalet som du pratar om gör att det kanske inte blir några permitteringar ens. Så att då fattar man vilken grym nivå det är på. Typ. Häcken sen är steget inte så jävla långt. Det är ju Wålemark som alla som vi har pratat med, jag tror att vi kan tala för alla tre åtminstone. Jag har inte sett honom spela, men vi har ju läst om honom. Och Henke älskade att han blev betraktad som klinisk, vilket jag tror var Alms uttryck för honom. Men alla har pratat, har ju nämnt honom i våran bibel kring Häcken, och alla att man pratar med kring Häcken just nu pratar mycket om Wålemark. Kommer ju från, är det en Kvidingprodukt va? Som ÖIS ville köpa, men som Kviding sa nej till att sälja. Så det blev, gick ÖIS i konkurs istället. Det är det enda jag vet om Kviding. Lila tröjor också, jag mötte dem faktiskt. Alla vet ju vilken...
Zoran Lukic som tränare va?
Så var det. Som också tränat Örgryte för övrigt i tillfället. Och Djurgården också va?
Ja, det är riktigt. Ja. Nu... Drömgäst, fan vad jag måste jaga på Zoran nu känner jag.
Ja. Ja, men han gör också ett otroligt moget intryck. 18 år bara, kom ifrån en känd fotbollsfamilj som alla vet. Har ju nu då plussar Alm. Han vet att det är hård konkurrens, säger han. Det är bra för mig, jag måste hela tiden höja mig, lära mig av allsens fotboll. 18 år, gjort det bra på försäsongen. Kommer han att bli liksom ett sånt otroligt utropstecken, eller hur ser ni på det?
Ja, men det verkar ju så ändå att han har fått mycket speltid, det pratas om honom mycket. Han har en vänsterfot, vilket också är intressant. Vänsterfötter vet vi ju att det finns allsvenska tränare som har fetischer för. Kanske inte bara Kim och Tolle som är så öppna med det, men jag tror att det är fler. De hittar andra vinklar, andra ytor, och är man också då klinisk som Wålemark är. Han gjorde väl 12 mål där i Kviding sista säsongen. Som jag antar då 17-åring. Det är väl väldigt bra ändå. Och det är kul att se liksom, få se honom nu när det förhoppningsvis kommer igång både träningsmatcher och svenska cupen. Jag kommer ha i alla fall ett extra gott öga och lite så här glasögonöga på honom också.
Wålemark där. Vi tar oss vidare till... en karriär som har hackat mycket under kort tid kan man säga. Det är ju Victor Prodell som inför förra säsongen av mig, Det har jag sagt flera gånger hur fel jag hade där, men det får man ju ta. Men även av andra skrevs upp som att han skulle bli en supervärvning av Örebro Sportklubb, ösa in mål. Riktigt så blev det inte. Jag som var nära Örebro under förra året såg ju laget i träning många gånger och även utanför i sociala sammanhang och så. Viktor Prodell är ju en otroligt ödmjuk, timid, vänlig, kanske väl timid. Han försvinner in fort, tyst, kanske inte alltid den killen som haft lätt att ta för sig. Och så, och det är möjligt att det är det som hämmat i bara hela amatörteori, men så kan det möjligen vara. Han blev i alla fall klar som första svenska spela fotboll i Vietnam, va, i Ho Chi Minh City FC, underbart namn för övrigt. Men skadade sig tidigt och i samband med det så köpte klubben in en annan anfallare och då var det ju helt enkelt slut, så att han såg ingen annan utvägen att bryta med klubben och är nu då på någon form av fri bana igen. Och frågan är ju då, efter det här varvet som skulle kunna bli en väg ut för honom, så kommer han tillbaka ännu mer stukad. Och då känns det som att vilken klubb kommer att ta Viktor Prodell under sina vingar om någon?
Hem till Eskilstuna, va?
Det är väl det som känns mest rimligt, va?
Ja, någonstans. Han tar väl absolut plats på ett anfall i en topplag i Superettan, eller?
Mm. Bara hur snabbt det kan gå i fotboll liksom. För han snackade ju om att han skulle kunna ösa in mål och det är ett år sedan. Ett år sedan, drygt. Det är liksom inför förra säsongen och nu så är det ju som det är då. Men som sagt, det är inte någonting som är kört eller över, utan han kan komma och ta ny luft om han återvänder eller när han återvänder till Sverige. Vi får kolla på var han landar någonstans. Det har ju snackats mycket om en annan grej, nämligen höst och vår. Och det är ju... Folk försöker ju hitta lösningar bara. Det där retar ju en del, framförallt norrut i Sverige och så. Men det retar också svensk elitfotbollsordförande Lars-Christer Olsson, som tycker att det hela är lite provocerande. Alltså en snacka om det. Han tycker att det är... han säger så här, att det är exakt rätt tillfälle att testa detta tycker jag absolut är felaktigt. Det är provocerande. Det gör man inte i en kris. Utan man behandlar frågan på ett korrekt sätt med hela fotbollssverige. Utan några enskilda röster som tycker det är kul att föra fram sin uppfattning. Och det kan man väl hålla med om, samtidigt som jag kan säga att jag uppskattar även enskilda röster som för fram vad de tycker och tänker. I det läget vi är i, med den abstinens som är och med den desperation som är att få se allsens fotboll, så är det väl inte så jävla konstigt att vissa människor pratar om olika scenarier och teorier och som de lägger fram, som de kanske då tycker det här kanske kan vara en idé. Man behöver ju liksom inte... Alle, vad tycker ni?
Tycker hans citat där. Dessutom kräver det beslutet hela fotbollssverige. Det är inte klubbarna i SEF som kommer överens och så gör man en sån förändring. Det är en genomgripande förändring i den svenska fotbollspyramiden. Och det kräver mer än en anteckning på en servett.
Ja. Men
så jävla dramatisk, jag älskar honom. Lars-Christer Olsson.
Ja. Fast det tror jag, alltså det, man kan ju hålla med båda, det kan man ju tycka, men man kan ju även ha respekt för att det finns människor som liksom lägger fram teorier och lägger korten på bordet om hur det möjligen skulle kunna genomföras nästa säsong. Det behöver ju inte betyda...
Han säger också att det har gjorts sådana här var femte år kommer upp, och det finns ingenting som talar för att det är bra.
Ja, okej.
Och det, man måste ju se längre än bara det korta perspektivet. Corona kommer vara slut. Vi kommer få fotboll igen. Ja. Då är inte ett bra alternativ.
Ja. Nej, men den delar jag. Men jag kan tycka att det kan vara intressant att höra på enskilda röster som han då var emot, som lägger fram sina teorier. Då kan man ju bemöta de enskilda rösterna istället för att säga att du ska inte höja din röst för du har fel. Det är bättre att alla hörs och så kan man ta diskussionen liksom, och säga det du sa till exempel då. Det är min tanke. Vi har ju den här SEFs premiärsplan för Allsvenskan i juni står fast. De tycker fortfarande att det kommer börja spela i juni. Min tanke och teori kring det är att det kommer dra igång med juni, några matcher utan publik, ekonomisk uppbackning för klubbarna, och så fort det bara går fyller man på. Vad är er teori?
Ja, jag tror att så många klubbar som möjligt vill spela inför publik sin första tävlingsmatch för det här året.
Ja.
Och att det just nu är likt allt annat, man avvaktar den minsta tendens till att kurvan ska neråt och man kan börja återgå till någon typ av vardag post-corona. Och det är väl juni fortfarande som folk ändå på något sätt drömmer om att det skulle kunna dra igång i. Och det är väl där vi fortfarande kvarstår, än är vi inte framme där. Och än är vi inte ens framme i maj. Så att det kommer fortsätta vara den här dag till dag, och det kommer att var fram och tillbaka med röster som fortsätter att säga att ja, men vi kommer ändå spela höst. Och när vi har dragit igång Allsvenskan igen så kommer de fortfarande tycka att man ska spela höst, vår. Så att Avvakta och se.
En grej som jag tycker är rolig när Folkhälsomyndigheten som får frågan. Det är många som siar om allsvenskan nu, så säger de, ja, det är kul att alla siar om allsvenskan, men det är också kul när man börjar sia om när man kan öppna äldreboenden och folk kan gå ut. Det finns så många frågor i samhället förutom fotbollen. Vi försöker undvika att spä på spekulationerna. Lite roligt kan man tycka, samtidigt som man kan tycka att det där är ju en typisk sån här elitistisk snobbig inställning till vad fotboll är liksom. Det är någonting sån här jävla bia, liksom halvpackade 19-åringar med kalsongerna vid knäna går och tittar på. Det kan vi ta sen. Jag förstår att det kanske inte är så det liksom är menat, men det känns.
Det stämmer ju att spekulationer är det sista, när det enda man vill ha och bör ha är rak, tydlig information om vad som faktiskt
sant,
händer.
Ja, det är sant.
Alltså, hur många journalister har inte Tegnell sagt till att jag håller inte på att spekulera, jag pratar om bara saker jag vet.
Ja.
Man ska inte spekulera.
Men det är just i avsaknaden av de grejerna du nämner som alla vill ha som spekulationerna kommer. Det är inte konstigt att de kommer, men det är klart att man ska lägga band på sig när man, och inte köra dem.
Men in absurd. Det är klart att abstinensen är otrolig. Vadå, man sitter och kikar så här gamla VM 94-matcher fast det knappt är kul. Man sitter och tittar på liksom Milan-Liverpool i Champions League från 2005 är det va? Och så ser man någon kvart där. Alltså, det är ju så otroligt abstinensrikt just nu att jag hade ju inte klarat att vänta till hösten om det var så att folk bara, men nu ska vi köra höstvåren. Vad fan, jag vill ha igång det nu. Mm. Så att det är klart att man blir stressad.
Ska du se Milan-Liverpool Champions League? Kolla 207 istället när Milan vinner. När Pippo avgör. Vi har flaggan där. Det är stort. Men så är det ju såklart. Vidare också då en grej som kom upp mycket under förra säsongen var ju det här med psykisk ohälsa. Vi hade Magyar i Hammarby, Simon Tern bland annat. Alltså, vi har pratat mycket om. Och det har nu föranledet att svensk elitfotboll tar ett grepp om psykisk ohälsa. Det var ett mejl som gick ut igår tror jag. Och det är Svenska Elitfotboll tillsammans med Karolinska Institutet som jobbar, deras centrum för psykiatrisk forskning, som inlett ett avtal med att inventera alla 32 SEF-klubbar för att ta reda på hur folk mår helt enkelt psykiskt. Och jag vet att Filip har varit inne på det också, vi andra, det finns säkert ett stort mörkertal här, alltså väldigt många människor som inte pratar om det, eftersom det här är en kultur där man inte pratar om det. Man riskerar väldigt mycket genom att prata om det. Förhoppningsvis kan de som har gått före då bilda skola i det, och det här är också ett sätt såklart att underlätta för dem som mår psykiskt dåligt att faktiskt få hjälp med det, eftersom det här, jag menar, prata underskador, överskador och lårben och knän och vad fan det är liksom, det är en sak, men så fort det blir den här då ska man mörka och inte prata överhuvudtaget och skämmas och så, det kan leda till fruktansvärda jävla situationer för människorna som drabbas av det, så att allt sånt här är ju av godo såklart. Vi har en annan grej också. Det är TV4s fotbollsexpert Anders Andersson som ger en intervju ner mot någon tidning där i Malmö, eller är det Kvällsposten, eller vad brukar vara Kvällsposten han är med och pratar lite grann.
Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. Nej men det, jag la in den här för att jag läst både om Anders Andersson nu, men också andra kommentatorer som Patrik Westberg och så vidare, som har det tufft nu när man inte har matcher att kommentera, när det inte finns någonting, och då går det ju tomt hos våra kära kommentatorer och experter också. Anders pratar själv om att det kan bli fråga om A-kassa och att man får gå till Arbetsförmedlingen, och det är sorgligt liksom hur det här coronaviruset slår mot individen, och ja, man blir lite ledsam. Men jag hoppas att Anders, jag vill väl ändå lyfta honom. Han var så jävla fin när han var och besökte oss.
Ja, han är fantastisk. Kan jag jobba med på TV4 lite också förut. Han är verkligen fantastisk.
Han är otroligt duktig yrkesman också i sin roll som expertkommentator.
Ja, en annan också som är intressant, han säger det, att min fru är skådespelerska, sångerska, inriktning på jazz. Det är tufft även för musikartister. Kulturen lider också mycket. Och det här är ju också något som, den delen har ju kunnat finnas för dem som har velat i svåra tider, så har ju liksom läsandet, musik, kultur, fotboll, sport, allt sånt som gör att man får hjälp med att ta hand om sitt känsloliv helt enkelt. Det är ju det vad kultur handlar om, att man känner sig mindre ensam, man blir delaktig och allt sånt där. Allt det där har ju fungerat väldigt starkt och effektivt i svåra tider förr. Nu är ju det här kanske det som drabbar hårdast, eller åtminstone lika hårt som mycket annat, så inte ens den ventilen finns längre liksom. Så det är ju tufft, såklart. Det känner man ju själv, det känner ju vi också som jobbar med det här liksom. Så en stor varm kram och hälsning på avstånd till Anders Andersson. En förhoppning där var väl att TV4 skulle gå in möjligen och lite sånt där, så att han klarar sig över den här tiden. Så hoppas att den här skiten drar över så fort det bara går alltså. Vi rundar av vårt långfredagsavsnitt på det sättet, kan man fråga er bara. Det brukar vi göra i våra biblar egentligen, men det är ju långfredag och vi är här. Så att jag frågar er då, vad händer då rent bibliskt på långfredag? Varför firar vi det? Eller så här, vad är det vi minns idag? Har ni någon koll på det?
Nej, tyvärr alltså. Något med Jesus. Antingen dog han eller återuppstod han eller något sånt.
Han dog. Runt tre tiden,
ja,
idag.
Det är min första gissning.
Ja,
runt tre tiden.
Det står i Bibeln. Fan. Vilket klockslag nämligen.
Ja. Ja. Det, ja. Ja.
Ja. Kan man ju hånfullt peka finger.
Nej, det var inte hånfullt.
Nej, jag säger inte att jag bara
säger, jag blir alltid så härligt intresserad av Bibeln när de som är så tok detaljerade.
Fast det var ju ögonvittnen som var där som skrev ner.
Ja, men det är alltid den här detaljerade. Du vet väl när man drar en vit lögn, blir det, att det detaljerade är det alltid det man måste titta när för att bryta en vit lögn.
Nej, men annars är det, du vet, så här, som man ser Time of Death. De säger ju alltid det, läkarna, när de står där och försöker ju återuppliva någon. Ja. Så det är väl samma sak här, och så skriver de ner det.
Ja. Men innan man kritiserar den grejerna kan man ju läsa det.
Har bläddrat.
Ja, riktigt.
Ja, det är bra. Vi tackar så jättemycket för att ni är med oss. Gå in och kolla lite på Patreon när ni får tid. Botanisera där och se vad vi har att erbjuda där och bli en del av vårt lag där. Stort tack för att ni har lyssnat. Ha en fin innerlig och varsam påsk. Och ha det bra. Och de ni inte kan träffa, hör av er till dem. Chocka dem med någon jävla blombud eller någon mail eller sms eller vad som helst. Så hörs vi på måndag igen. Då är det fortfarande röd dag, annan dag påsk. Men vi är tillbaka då också. Vi jobbar på oförtrutet. Tack för att ni är med oss och gör det här möjligt. Och så håller vi drömmen vid liv. Och så ses och hörs vi på måndag igen. Tack så länge.
Ja, ciao, ciao. Eller i helgen igen. Eller i helgen om man vill.
Man kan framförallt gå in på Patreon.
Patrone.
På Patreon. Bli en del av Patreon, så behöver du inte vänta till måndag. Gå in och kolla allt godis vi har där. Och se resultatet av allt det hårda arbete vi gör för er när det gäller biblar och annat. Alltså, fan, gå in där. Missa inte det. Fatta den grejen nu. Tack ska ni ha.
Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.